Hej, välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om de mer riskfyllda räntetillgångarna i portföljen. Det är tanken med dagens avsnitt, men innan det så har vi veckans fråga som den här veckan är: vad är det som gör att den amerikanska ekonomin går så mycket bättre än den svenska?
Ja,
varför är det så?
Det är ju en bra fråga, och tittar man bara på hur mycket centralbanken har stramat åt och höjt räntan så skulle man ju kunna tycka att motvinden skulle vara större för amerikansk del. Med tanke på att där har man gått från nollränta till 5,5% medan vi i Sverige gått från 0 till 4%. Och samtidigt då så har ju svensk ekonomi bromsat in mer under det här sista 1,5 åren. Och det finns ju flera skäl, och det uppenbara är ju att vi svenskar är mer skuldsatta än många andra. På grund av att vi haft en kraftig prisuppgång på bostadsmarknaden här. Man behöver ju normalfallet att köpa en bostad för att ha någonstans att bo. Eller det är det vanligaste sättet. Och vi har kunnat låna väldigt billigt. Och det har gjort då att vi har betalt mycket för våra bostäder. Men det som också gör att Sverige är speciellt, det är ju att det är en så hög andel av hushållen som har rörliga räntor ju. Så ser det inte ut på så många andra håll. Och pratar vi om jämförelsen med USA, så är de verkligen i andra änden av spannet. Så medan vi då ofta har en bindningstid på 3 månader, så har amerikanska hushåll, om man köper en bostad, brukar binda på 30 år. Så genomsnittliga bindningstiden där är 22-23 år. Och det är klart då att om Riksbanken höjer räntan så tar det max 3 månader innan vi känner av det. När räntan dras från våra konton. Medan i USA så märker man i princip av det om man flyttar. Och det som har hänt är istället att folk inte flyttar i lika hög utsträckning, utan man bor hellre kvar i den bostad som man har.
Aha.
Så att, det är ju det uppenbara skälet.
Och sen har man ju kunnat se det lite när man kollar på inflationsutvecklingen också. Alltså i Sverige och Europa också såklart har det ju mycket varit en utbudschock som har drivit inflationen, men USA har ju haft en väldigt stark ekonomi under tiden, så där är det ju mer en sån här naturlig då efterfrågedriven inflation som ju också gör att om man i Sverige höjer räntan för att få ner inflationen, men det är inte efterfrågan som har drivit inflationen i samma utsträckning, då finns det ju kanske inte samma anledning heller att ha kvar räntan på så höga nivåer lika länge som det finns anledning i USA. Det är väl lite den diskussionen som är just nu också.
Precis. Och det här går ju tillbaka också till att under pandemin så stimulerade ju USA ekonomin väldigt kraftigt. Och framförallt då så gav man väldigt generösa stöd till hushållen. Både genom helikopterpengar i 3 omgångar, väldigt generösa arbetslöshetsersättningar med mera. Så att hushållen hade det väldigt, väldigt bra. Och USA är ju väldigt konsumtionsdrivet. Så att hushållen har mått bra, arbetslösheten är låg, har ju varit väldigt positivt för amerikansk del då. Medan det inte riktigt varit samma skjuts här från stimulanser. Men sen så måste man också säga då att vi har haft en jämnare ekonomisk utveckling här. Så att även om det varit lite trögt det senaste året, så har vi ändå haft en ganska så bra utveckling sen pandemin om man jämför med Europa till exempel. Därför att vi stängde inte ner på samma sätt, och det gjorde att vi fick inte en lika djup lågkonjunktur, utan svensk ekonomi, den bromsade in men hämtade sig ganska fort.
Ja,
och det gör ju också liksom att den här uppsidan sen efteråt blir ju så att säga lite mindre procentuellt sett. Så att en jämnare ekonomisk utveckling, och faktiskt en god ekonomisk utveckling, även om det senaste året har varit nolltillväxt eller svagt negativ då.
Ja, exakt. Och sen har vi inte det här problemet som man hade i USA också med den här extremt höga arbetslösheten som man fick där borta. Med tanke på att arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut. Så en jämnare resa över tid är ju oftast det vi förespråkar på aktiemarknaden. Och det behöver ju inte vara fel att ha det i ekonomin heller då. Så att man inte bygger upp de här ojämnheterna där. Alltså olika typer av bubblor i delar av ekonomin kan ju komma om man har väldigt skarpa fall och sen väldigt skarpa uppgångar.
Men nu får vi väl se här då. Å ena sidan så har svensk ekonomi bromsat in mer med en ändå lägre styrränta. Men å andra sidan så fick vi ju lite inflationssiffror så sent som idag som kom in betydligt lägre än vad marknaden hade väntat sig. Och Riksbanken har ju tidigare pratat om en sänkning då i maj eller juni. Och efter dagens siffror så ser det ju mer troligt ut faktiskt att man skulle kunna sänka redan i maj. Medan tittar man på prissättningen på räntemarknaden i USA så ser en sänkning ut att dröja till september för tillfället. Så kanske ändå att vi kommer få se en liten lättnad, vilket förhoppningsvis är positivt för både bostadsmarknad och byggande, och förstås en lättnad för de hushåll som haft det tufft med höga boräntor.
Och sen har vi ju den där diskussionen om kronan också, den får vi väl återkomma till en annan gång också, men då är ju frågan då om det är så att man håller inne på räntesänkningen i USA och så sänker man i Sverige och så påverkar det ju. Sen är det kanske inte det stora problemet dollar mot svenska kronan när man tänker på inflationen, utan det är väl mera euron mot kronan när vi importerar inflation. Men oavsett så kommer vi ju, alltså kronan bör ju ändå försvagas något då. Och,
ja, det har den kanske gjort också. Mm, ja, den har ju försvagats. Den är ju, från att ha varit starkare än vad Riksbanken hade prognostiserats tidigare under det här året, så har den ju försvagats. Så att nu ligger den ju och är och svagare. Men sen, nu har det varit väldigt mycket fokus på kronan och vilka effekter den det får när den är svag, och att det då hjälper till att driva upp inflationen i ett läge där den är alldeles för hög. Men man har också konstaterat att alltså kronkursen får ett större genomslag på inflationen när inflationen är hög. Och vi tittade faktiskt på det här på Danske Bank för några år sedan då, när inflationen fortfarande var låg, och hur stor effekt det egentligen har vad som händer med kronan. Och då handlade det mer om att Riksbanken försökte försvaga kronan för att importera inflation. Och då kunde man se att den effekten faktiskt var väldigt liten. Så att det där med kronkursen då var inte så viktigt som det ibland lät som. Men när inflationen har varit hög så har det haft större genomslag. Men nu i takt med att inflationen faktiskt är nära Riksbankens mål, så kan man vänta sig då att genomslaget från kronkursen är mindre. Mm. Och nu kom inflationen in återigen lägre än Riksbanken och marknaden hade förväntat sig. Och det var inte lite lägre, utan det kom in rejält lägre idag.
Ja. Nej, men det var det, så det känns väl rimligt. Det är väl bara det att det har varit så mycket fokus från Riksbanken också när det gäller kronan och hur den utvecklas. Och om den då försvagas så börjar det kännas som att ja, men då hade det en direkt effekt på deras räntepolitik framöver. Men som sagt,
att inflationen är så pass mycket lägre att det väger tyngre. Men vi får se vad de säger. Vill jag få kommentarer här närmsta tiden då inför mötet i maj där.
Ja, men exakt. Bra, då går vi vidare och pratar om ämnet för dagen, som ju handlar om kreditportföljen. Alltså de delarna av ränteportföljen som innehåller i alla fall mer kreditrisk än den stora delen.
Ja, men precis. Och man kan väl säga att om man har en portfölj så består den ju i bästa fall av både aktier och räntebärande. Och den här räntebärande delen av portföljen kan man ju också dela in i två huvuddelar skulle jag säga. Och då har vi ju den ena änden då som är mer klassiska räntefonder. Och då har vi ju korträntefonder, likviditetsfonder som är en väldigt låg risk, mer likt en kassaplacering. Och sen så har vi lite längre räntefonder, så obligationsfonder. Och de består ju oftast och huvudsakligen av väldigt säkra obligationer. Och då hittar vi till exempel stats-, kommun-, bostadsobligationer. Och i den här typen av obligationer då så är den huvudsakliga risken som du tar när du investerar, det är en ränterisk. Så att hur kursen på de här obligationerna förändras beror främst på hur räntorna rör sig. Och då stigande räntor är negativt för kursutvecklingen på en obligation eller en obligationsfond. Och faller räntorna så är det positivt, då får du ett stigande värde på den här. Så att då är det framförallt att räntenivån och hur den rör sig som påverkar då.
Och det man ska ha koll på där då är ju snarare ränterisken i fonden. Så det är framförallt det man kanske ska fokusera på. Sen ser det ju också då att se till så att det faktiskt är de där säkra typerna av räntepapper i den där fonden som man investerar i. Om det är det som är syftet med just den fonden. Om den ska vara en stabil del av portföljen. Ja, då får man ju gå in och kolla så att det inte är för mycket då företagsobligationer av olika typer i den.
Och det har vi ju sett exempel på vid ett par tillfällen de senaste åren där vi har haft en fond som kanske ser ut som en vanlig räntefond som har gett en god avkastning och risken har sett ut att vara ganska låg. Men sen så om man tittar i den här fonden så finns det enskilda obligationsinnehav som utgör en ganska stor del av fonden och som har betydligt hög risk. Och precis som du säger att det är mer företagsobligationer och inte bara med låg risk heller. Och då får du ju kreditrisk i den här fonden. Det kommer vara en helt annan sak i ämne av om vi får en kris än om du hade haft en räntefond.
Men det är ju ett resultat av den här jakten på avkastning under alla de här åren av extremt låga räntor. Så för att få någon avkastning alls i en räntefond så är man tvungen att ta högre risk. Och problemet blir ju alltid när man då går in i någon typ av ny paradigm eller ett nytt läge i ekonomin. Så där, att då kommer inte de gamla sanningarna fungera längre. Så det är ju det som händer. Men nu finns det ju egentligen, alltså nu har man ju en sån bra utgångspunkt med tanke på vad räntan är någonstans, alltså de räntenivåerna vi har, så man behöver ju inte jaga de här räntefonderna då som har hög risk i sig, utan man kan ju med den stora delen som vi tycker, då har man den i de säkra delarna och säkra räntepapperna, och sen så har man då ovanpå, det är det vi ska komma till nu, är tanken, alltså den här delen som man har ovanpå det är ju alltså kreditportföljen, så att man då särskiljer de två.
Ja, men precis. Och då kommer vi till då det som är mer kreditfonder. Det är också en typ av räntefonder. Men då är det ju inte främst hur räntorna rör sig som påverkar kursutvecklingen, utan då har vi då en kreditrisk, eller i princip en motpartsrisk. Och det är ju alltså kort och gott risken att den som då utfärdat den här obligationen inte kommer kunna betala tillbaka lånet. Och det låter ju allvarligt såklart, men då ska man veta också att den här kreditrisken kan ju variera från att vara väldigt låg, alltså att vara närmare de här säkra typerna av obligationer, till att vara väldigt, väldigt hög. Och skillnader finns såklart om du har en kreditfond som investerar i obligationer som är utgivna av stora, stabila, lönsamma företag som har funnits i årtionden utan haft problem, jämfört med om du har en kreditfond som investerar i högriskkrediter. Vi ska gå igenom lite vad skillnaderna här är då. Men det finns väldigt stort spann inom här hur hög den här kreditrisken är. Det mäts ju på olika sätt. Men dels så har vi ju kreditbetyg som sätts av kreditinstitut. Vi har ju några stycken kända, Moody's, Standard & Poor's och Fitch, som sätter kreditbetyg både på företag men också på stater faktiskt. Och sen så prissätts ju i princip då kreditrisken av marknaden också. Och då tittar man på vad är räntenivån på ett företags obligationer eller på en fond. Och så jämför man det med statsobligationsränta. Och den här skillnaden däremellan så brukar kallas för spread då. Och ju större eller lägre den här spreaden är, desto högre eller lägre bedömer marknaden att kreditrisken är.
Ja, precis. Och bara för att gå tillbaka till det här med, för det vi pratar om är ju alltså när man kollar på företagsobligationer, det är ju antingen då investment grade som är den typen av företagsobligationer som har mindre kreditrisk, och då är det ju de här stora stabila bolagen med starka kassaflöden, starka balansräkningar, och då har man ju de här olika kreditbetygen från Fitch och S&P och Moody's och de här, och då brukar man ju prata om AAA som det bästa betyget, och sen går det ner till då BBB- som är då det sämsta betyget inom investment grade, och sen nedanför det då har man dubbel B plus ner till C som är high yield, kallas ju också för junk bonds ibland av någon anledning, men det är ju högre risker men också en högre räntenivå på den typen av obligationer som kompensation för den högre risken. Och bara det här med kreditspreadarna då också, som du var inne på, alltså det är ju skillnaden i vad man får i det här säkra räntepappret, en statsobligation, jämfört med vilken kompensation man får. Dels för att då investera i de här investment grade-obligationerna, då är ju det en viss kompensation på någon procentenhet, och sen blir det ju extra kompensation då för high yield, och det säger ju också någonting om värderingen av de olika. För är det då så att spreadarna ligger nära den här statsobligationen, så brukar man ju prata om att värderingen är ganska höga. Alltså man får inte så mycket betalt helt enkelt för den risken som man tar.
Exakt. Och då kan man ju konstatera också att när man tittar på spreadarna så brukar man ju titta på hur har de sett ut över tid? Vad har de legat så att säga i ett normalläge och hur mycket har de krympt i perioden när risken har bedömts vara väldigt låg? Och hur mycket kan de gå isär i den händelse det inträffar någonting dramatiskt? Och det här säger ju då, precis som du är inne på, men den här värderingen här säger ju någonting också om kurspotentialen. Därför att om du tittar på, säg high yield som har hög risk då till exempel, och så ser man att spreadarna ligger på eller nära de lägsta nivåerna som de legat på 20-30 år, som de faktiskt gör i dagsläget. Då kan man ju tänka sig att potentialen för spreadarna att krympa ytterligare är förmodligen ganska liten. Och det är ju samma sak som att säga att kurspotentialen är ganska liten. Medan då risken, om det skulle inträffa någonting, någon typ av ny kris, eller trots allt så kommer den här lågkonjunkturen som vi pratat om, men som väl nu ser ut att inte bli av. Men skulle den ändå komma, då kommer ju som kreditriskerna öka, och speciellt för de här företagen som redan har svaga kreditbetyg och löper större risk att få problem. Och det som kommer hända då, det är ju att man kommer vilja ha mer kompensation för den här risken. Då ökar spreadarna, vilket är samma sak som att kurserna på de här obligationerna faller.
Ja, vi har ju det här fenomenet alltid egentligen när vi pratar om räntefonder, att när räntan stiger så innebär det att kurserna på obligationen faller, och det är ju egentligen då för att priset på obligationen måste justeras efter det nya ränteläget som gäller för nya obligationer. Så då kompenseras det ju, eller justeras det genom att priset på obligationen rör sig i en riktning då, motsatt riktning mot hur räntan rör sig. Så ja, det där är bra att hålla koll på, men och då är det ju som du var inne på, alltså ligger spreadarna, när spreadarna är små, så har man ju då är man ju ofta i en situation där allting ser bra ut. Det är ju lite som det är nu. Alltså är det så att man börjar se mer problem, jag antar, nu har jag inte kollat på spreadarna så som du har gjort, men jag antar att när vi skulle gå in i 2022, när många var väldigt negativa, att då var spreadarna ganska isärdragna. Var det så?
Ja, men då var de ju isär mer. Sen har de varit isär ännu mer vid andra tillfällen. Under pandemin när den bröt ut, finanskrisen i samband med eurokrisen också, så var det att spreadarna gick isär då. Men absolut, så det, de har ju krympt under den här perioden, och det är lite grann, speciellt när man tittar på någonting som high yield då, som rör sig mer likt börsen kan man säga. Inte riktigt lika mycket som börsen, men det är ändå liksom samma håll på rörelsen ofta. Och nu kan vi titta på aktiemarknaden och konstatera att den står på all time high. Riskaptiten är ändå ganska hög. Jag skulle säga att majoriteten av både professionella investerare och mindre sparare tror nog att det kanske blir en mjuklandning trots allt. Och då är det som speglas i prisbilden, och det ser man både på aktiemarknaden men också på obligationsmarknaden i form av småspreadar.
Ja, och där har vi också, om man kollar på high yield då, som ju kanske är det som är mest likt aktier på det sättet. Där har man ju också då en ganska hög korrelation mellan de två.
Ja.
Så av de olika räntetillgångarna så brukar man säga att det är high yield som rör sig mest så som aktiemarknaden beter sig. Mm. Vilket gör att diversifieringseffekten inte blir, den finns ju där såklart mellan high yield och aktiemarknaden, men den är inte lika stor som den är kanske från en statsobligation som ju har en mycket lägre korrelation med aktiemarknaden.
Sen kan man väl säga att i de här tillgångslagen så är det ju högre risk, och det gäller ju alla, både investment grade, high yield och EMD, alltså tillväxtmarknadsobligationer som vi ska prata lite om också. Så att risken här är ju högre, och kompensationen som du får för att ta den högre risken är ju också högre, och det är därför som man vill addera det här till ränteportföljen. Därför att det gör att över tid då så kan du vänta att du kommer få en lite högre avkastning. Men det är ju precis som i allt annat. Alltså att priset du kommer få betala, det är att volatiliteten blir högre. Och speciellt när du har mer turbulenta perioder. Men investment grade är ju det som är tryggast av de här tre då. Och här har vi ju företag med höga kreditbetyg. Och jag tittade på räntenivåer och spreadar. Och räntenivåerna globalt ligger kring 5%. Och jämför man då med ett globalt statsobligationsindex så är spreaden ungefär 1%. Så att man har lite högre förväntad avkastning här. Till en, då får man väl säga, en hyfsat begränsad risk. Så att i en portfölj så ökar man förväntad avkastning något genom att lägga till investment grade. Inte jättemycket, men det gör ändå viss skillnad. Och ska man kanske säga, den här extra procentenheten som man kunde få, den var kanske mer värd när räntorna var noll än vad den är nu, när vi kan titta på statsobligationer och se att vi kan få en ganska bra betalt för att ta, alltså i princip ingen kreditrisk alls. Men ändå lite högre risk men också lite högre avkastning då. Och sen så man börjar titta på high yield till exempel, som då har högre kreditrisk, låga kreditbetyg, så har vi ju räntenivåer som ligger ganska högt, och ett globalt high yield index ligger på strax under 8% idag. Och det är klart att det här låter som en hög löpande ränta, och det är det ju, men spreaden ligger på 3,5% ungefär. Och går vi tillbaka ända till år 2000, så att 24 år, så har spreadarna bara varit så här små vid ett fåtal tillfällen. Mm. Så att man får väldigt lite betalt just nu för den höga risk som det faktiskt innebär att stoppa in sina pengar i high yield. Och det är också skäl till att vi har en undervikt i high yield i våra strategier. Vi ser ganska liten uppsida. Men skulle det hända någonting från det här läget, alltså någonting som gör att risken ökar, så är det framförallt i high yield som man kommer se stigande spreadar och kursnedgångar då.
Och när man kollar på global high yield då, så är det ju spreaden i förhållande till hur det ser ut i en amerikansk statsobligation.
Ja, precis.
Och det är därför den kan vara så hög också, den totala räntenivån, om man säger, med tanke på att man börjar från en ganska så hög start. Bara en parentes, det här med spreadar är ett väldigt konstigt ord alltså. Det känns som att det borde kanske förbättras.
Vi har ju liksom inte riktigt hittat någon bra svensk översättning. Nej, heller. Ibland mer ränta används ibland. Alltså mer ränta jämfört med en statsobligation.
Kanske det är inte mycket heller, bättre.
Nej, men det är inte någonting som direkt signalerar vad det är för någonting vi pratar om. Men, och jag tycker när man skriver om spreaden och man skriver om den här typen av tillgångsslag så får man alltid lägga till att någonting med spreaden och så får man lägga till inom parentes att det är mer räntan eller skillnaden mot en statsobligation. Alltså ja. För det känns alltid som att det är oklart när man skriver vad det är man pratar om för någonting.
Och sen är det tajta spreadar, det är små spreadar och inget ja. Riktigt vad som är vad. Men i alla fall. Och,
låga men vi får ta spreadar, tag i det. Glöm inte det.
Ja, nej, exakt. Ja. Precis. Men vi tar tag i det. Men sista tillgångsslaget i då kreditportföljen och kanske lite konstigt egentligen att det hamnar i kreditportföljen, för när man pratar krediter så brukar man ju normalt sett prata företagsobligationer. Mm. Men när det gäller EMD då, alltså Emerging Market Debt, då är det ju alltså obligationer utställda oftast av stater på tillväxtmarknader. Mm. Men då ja. Anser man ju fortfarande att det finns en risk att den där, alltså det finns en kreditrisk, det finns en risk att man inte kan betala tillbaka, så det är därför det ändå hamnar i den här kreditriskhinken om man säger.
Ja, precis. Och just förändringar i kreditutsikterna får stor betydelse och kanske större betydelse än hur räntorna rör sig. Så att absolut, där är det mer kreditrisken. Sen kan man väl säga så här, att om man tittar på räntenivåerna då i globalt, alltså i EMD, så Emerging Market Debt, så är de ganska lika i high yield. De ligger strax över 7%, så att lite lägre än high yield är de. Och spreadarna är lite lägre då mot globalt, så de ligger runt 3%. Men jag skulle vilja säga att det viktiga som gör att vi föredrar EMD i dagsläget, det är ju att EMD inte alls är lika volatilt som high yield. Så att tittar man under kriser som covid när det bröt ut till exempel, eller för den delen finanskrisen, så har man inte alls haft att alltså spreadarna gått isär lika mycket, så man har inte haft samma värdesvängningar. Så det är det ena. Värdesvängningarna är mindre. Får vi en ny kris så kommer inte kursfallet vara lika stort i EMD som i high yield. Och sen så får man faktiskt också en väldigt bra riskspridning. Så att även om man pratar om tillväxtmarknadsstater som ger ut obligationer, så finns det vissa med väldigt hög risk. Men det finns också många som faktiskt har en ganska låg risk med stabila statsskulder. Och där man gör väldigt mycket för att förbättra stabiliteten och kreditvärdigheten. Man gör väldigt mycket rätt. Men man får fortfarande betala mycket mer för att låna pengar än ett utvecklat land då.
Mm.
Sen så är ju index också en väldigt bra riskspridning, så att diversifieringen är bättre än om man exempelvis köper en tillväxtmarknadsfond där 20-30% är Kina om du köper en aktiefond. För på obligationsindex då så är Kina runt 4% till exempel, så att du får inte samma landspecifika risk som du får när du investerar via aktiesidan då.
Mm. Sen pratar vi ju normalt sett då om hard currency. Det är ju alltså obligationer som är utgivna framförallt i dollar men också en del i euro. Alltså i stora valutor, kan ju vara japansk yen också, men, ja. Men majoriteten är dollar. Men det blir oftast det, för då slipper man ju den här valutarisken, för annars om man investerar i lokal valuta, det kan man ju också göra såklart. Och det gör vi också delvis i våra portföljer. Men då blir det ju väldigt mycket valuta som driver avkastningen.
Ja, precis. Och sen får man ju betala lite för den här, så att säga, att de är i dollar då. Alltså, så att har du, det kan ju vara högre räntenivåer också i local currency för att du får den här valutarisken. Men å andra sidan så skulle jag säga att just de dollar nominerade är kanske då lite lägre risk, just med tanke på hur stora kursrörelser det kan vara i tillväxtmarknadsvalutor då. Men apropå dollarn då, så får man väl säga att om man investerar i EMD, så en typrisk eller en risk som man ska hålla koll på, det är ju risken för att dollarn stärks och att amerikanska räntor går upp. Därför att det gör ju att det blir dyrare för tillväxtmarknader då som lånat i dollar. Lånet blir större relativt sett när dollarn ökar i värde. Och stigande amerikanska räntor gör att de får betala mer i ränta. Så att stigande dollar eller starkare dollar kan vara en typisk sån sak som kan ge motvind för EMD då.
Bra, jag tänker att vi har gått igenom stora delar av kreditportföljen och det är ju ett ämne som det finns anledning att återkomma till. Men har vi något vi vill avrunda med eller ska vi gå vidare till veckans studie?
Jag tänker bara en liten avslutning på det hela, just apropå det här med risken. Att när man pratar ränteplaceringar och tittar på den här typen av så komplement till ränteportföljen och just att de har högre risk, så innebär det också alltså att ju högre risk du tar, desto längre investeringshorisont behöver du ha för att över tid kunna vänta att faktiskt få ta del av den här avkastningen. Så att vill du ha en kassaplacering eller någonting som ganska tryggt ger en löpande ränta, då ska du ha en räntefond, alltså en korträntefond med väldigt låg risk. Och sen ju mer risk du lägger på, desto längre tidshorisont behöver du ha. Så att sätter man pengarna i high yield eller för den delen EMD då, så ska man ju inte sätta sig i en situation där man plötsligt kan behöva pengarna som man har investerat. Utan det här, det passar i en långsiktig portfölj som ett komplement. Det är liksom inte en kortsiktig placering där man behöver kapitalet i sommaren.
Nej, man får ju tänka det mer som aktierisk och ha ungefär samma princip som man har för sin aktieportfölj. Fördelen är ju att det är en annan typ av avkastning. Alltså du har en inkomstström eller en avkastningsström som kan komma vid andra tillfällen än vad det gör på aktiemarknaden. Så det gör ju att du diversifierar, så det är därför i så fall man ska ha det i portföljen. För annars så skulle man kunna ställa frågan, ja, men varför har jag inte bara mer aktier då om det ändå är samma risk att investera? Men det är ju diversifieringseffekten och att du då kan få en jämnare resa över tid. Så det är ju det som är den stora fördelen. Bra, men vi ska gå vidare till veckans studie. Jag skrev om confirmation bias här för en stund sedan och då kom jag på att vi har pratat om en studie tidigare som jag tänkte vi kan ta upp igen. Men det är den här, man kollade på olika aktieforum och hur det påverkar investerares beslutsfattande och resultaten, heter alltså confirmation bias and investment performance. Och då analyserade man 502 enkäter från... Ja, studien gjordes i Sydkorea och det är såklart relevant för andra aktieforum runt om i världen och i Sverige också. Men det man skulle kunna tänka sig då när man kollar på den här typen av forum, det är att det är positivt för investerare för att man får tillgång till mycket information gratis och det är många som delar med sig. Men det som de kommer fram till i studien är att investerare som är inne på den här typen av aktieforum framförallt är där för att få sin åsikt bekräftad, eller det blir så antingen medvetet eller omedvetet att man går in och läser sånt som bekräftar det man redan tror sig veta. Och det här blir ju tydligt om man kollar på forum eller olika typer av Facebookgrupper och sådär, att det blir inte så nyanserat ofta, utan det blir ofta att man försöker lyfta fram case och de positiva bitarna. Men och det här bidrar ju också sociala medier med, det är något som vi har pratat om tidigare, men det här med att du hela tiden får mer av det som du har visat intresse för, det ökar ju din confirmation bias. För oavsett om det är rätt eller fel information så kommer du få mer information av det som du redan har tittat på. Så istället för att hamna i den där typen av filterbubbla så ska man ju då aktivt försöka gå utanför den där bubblan och kolla på andra människor som har andra åsikter. Och där har vi ju då Charlie Mungers tumregel att man inte får ha en åsikt förrän man kan prata lika bra för motsatt åsikt som man kan prata för den åsikten som man har, så man ska kunna ta motargumenten och argumentera för dem lika bra som man kan argumentera för sitt case. Det gör ju verkligen att man måste se nyanserat på sina aktieinnehav eller sina investeringar och sådär. Så confirmation bias.
Ja, men spännande och väldigt viktigt bara att vara medveten om, tänker jag. För att det är ganska lätt när man börjar sitta och läsa också. Det gäller ju oavsett om du sitter och läser på sociala medier om vilka aktier du ska köpa till någonting annat. Att det är ganska lätt att ryckas med. Det skrivs ofta väldigt mycket intressant. Och precis som du säger, när man hittar någonting som konfirmerar det som man redan tror, så är det ganska lätt att fortsätta läsa och tycka att man får bekräftelse på att det man trodde stämde. Så att just att leta annan information också, att leta aktivt också efter negativa analyser om man har läst väldigt mycket positivt. Och sen att vara medveten också om att just när det gäller sociala medier så... Så kontrollen av vem som skriver vad och sanningshalten i saker är ju låg till obefintlig. Så att, det kan vara rätt bra att ha det i åtanke också innan man fattar investeringsbeslut som kan få konsekvenser då.
Ja, och sen finns det inom andra områden också, om man tänker sig politik. Är det så att man har starka åsikter och håller sig till ett politiskt parti till exempel, då blir det väldigt svårt att sen då kanske nyansera sin bild och ta in andras åsikter. Där blir det väldigt svart och vitt ofta i diskussionerna. Och samma sak om man då skriver studier till exempel, då har du nästan incitament att hitta andra studier som säger det du vill lyfta fram. För du har ju incitament att kunna då publicera en ny studie. Så det finns många olika tillfällen där det är viktigt att ha koll på det här med confirmation bias, så man inte bara fastnar och inte kan se den andra sidan.
Bra avslutning tycker jag.
Ja, då ska vi ta och avrunda för idag. Vi är tillbaka igen om 2 veckor med en ny podd och fram till dess får ni gärna gå in i vårt frågeformulär och ställa en fråga där om vad vi ska ta upp.
Och sen får ni gärna gå in på nexteconomy.se också som är vår nyhetssajt. Och för er som brukar besöka den så kommer ni se att den har fått ett ansiktslyft den senaste tiden. Och att ni faktiskt kommer kunna klicka på en meny som heter investera. Och där kommer ni hitta mycket mer samlat investeringsrelaterad information, nyheter, filmer, krönikor med mera. Så att nexteconomy.se och titta gärna under investera. Och det här är ett område där det kommer byggas upp och byggas på med mycket mer än det som ligger där nu. Men redan nu finns en hel del något nyttigt om man går in och kikar.
Ja, och feedback på det kan man ju faktiskt också skriva i vårt frågeformulär till podden. Ja. Om det är så att man har ämnen som man vill att vi tar upp där.
Det vore toppen.
Ja, verkligen. Bra, då så. Vi avrundar för idag. Vi tackar för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa gång.
Det gör vi. Ha det bra.